Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon, där jag, Jesper Hoffman och Robin Berglund sitter här och är piggare än någonsin, Jesper. 30 januari.
Mm.
Hur är formen en dag som denna?
Bra, nu är snart januari över, det är skönt att bocka av den månaden. Ja. Då har man ju kommit en bra bit. Och nu februari är kort. Mm. Det är liksom januari, februari, det måste bara betas av. Sen börjar ju faktiskt, i mars börjar man se ljuset. Så att jag är full av optimism.
Det är måndag.
Ja,
det också. Känns det också att man har extra spritt i benen när man vaknar?
Mm. Kanske att det är så.
Ja.
Du har lärt mig att känna så i alla fall.
Uppskatta måndagar. Ja. Robin Berglund, så fin människa. Som bara sitter här och jag såg att du bara sjönk in i dig själv nu och började fundera. Och dina tankar är ju någonting som jag tror de flesta i världen är lite sugna på att ta del av. Vad satt du och tänkte på?
Nej, jag ska vara ärlig så tänkte jag på handbollen.
Mm-hmm. Berätta.
Jag bara tänkte på förvånad över att de var så glada att de hade bokat Tommy Körberg. Såg du det?
Ja.
Alla medier var så här, det är bara att göra. Det blir en budgetfråga.
Ja, verkligen. Han är ju inte upp. Han sjunger väl gratis.
Det var ju inte nationalsången.
Nej.
Varför ska ni boka honom för att sjunga sin hit?
Det är helt skumt.
Och så ska du lägga ut det i alla sina kanaler, både TV-kanalen och förbundet.
Har inte folk hört den här låten innan? Det är ju lite den känslan också.
Okej, om de återförenar ABBA, men han lirar ju den där 2 gånger i veckan.
Nej, det är svagt. Liksom hela handbollen tycker jag. Skönt att de torska.
Idag har vi Alexander Axén med oss.
Som alltid.
Mm. På måndagar.
Yeah.
Granit Rushdie.
Chaka. Hade varit kul.
Ja. Men det här är nästan roligare. Ja. Vet ni vem det är?
Ja.
Svarar jag.
Berätta.
Han vann Guldbaggen för bästa manliga huvudroll i form av att han var Zlatan då.
Mm.
Det var... Vi skulle ju ringt han i fredags nämligen.
Ja.
Men han... fick förhinder. Han dök inte upp. Nej. Men då tar vi honom nu istället.
Exakt. Och Linné...
Skådespelarmorgon. Vi hade ju Walter också i fredags. Så det...
Ja, precis. Skådespelarmorgon. Det är jätteroligt att vi heter det numera. Ja. Och sen så Linnea Bäckström. Språkvetare. Jag har ju inte kunnat släppa det här med katastrof.
Det är där. Vad härligt. Ja. Ja.
Eller hur?
Kanske vi kan fråga också om orgiemålchanser som jag reagerade på.
Ja. Ja men precis, men bara reda ut det där att det blev ju stort där och då alltså, så folk är ju bra på att släppa saker, men jag är ju inte det.
Nej.
Jag hänger ju kvar vid grejer lite för länge. Nu är det väl typ en månad sedan det hände.
Det är roligare att hon är med nu än om hon var med då. Att man får på, det är roligare att hon är med nu än om hon var med för en månad sedan.
När alla tror att det är över. Ja. Ja. Då bara, nej, katastrof. Ja.
Men Chris är inte arg längre. Men du är det.
Jag är fortfarande.
Nu vill man ju, man lyssnar ju sällan på Chris Sporter. Det är väl i samband med mästerskap och
TV-puck
och annat. Men man vill ju nästan följa honom i allt nu för att granska vad han säger.
Mm-hmm. Om något är mindre bra.
Precis.
För det är väl det man får säga i så fall med den standarden.
Okej. Jag tycker Johan Orenius i Offsides podcast, de gick igenom där, precis som alla andra poddar har gjort.
Ja.
Och då bara...
Fortsätt prata.
Då var det ju... Ja, nu var det ju några veckor sedan. Men då, man får akta sig allt man säger. Underbart. Det får man väl ta i förhållande till. Föder man barn så är väl det underbart. Man kan inte säga det i idrottsliga sammanhang. Det är kanske inte underbart. Du kan inte jämföra det med
ja, man målar in i ett hörn. Alltså. Ja, ingenting är någonting. Bra, jag vet jag inte. Var det verkligen bra?
Hur ska man säga till någon som man bänkar då liksom? Ja. Där, idag, alltså, du är inte dålig.
Nej.
Och jag tycker ju, alltså, men det här... Alltså, det vore, jag bara tänker så här, det vore, men någon form, inte i rättvis perspektiv heller, utan om du sitter här någon minut och bara tänker...
Ja, timmarna bara går.
Ja, du har inte gjort något fel. Du är väldigt bra på allt det du gör. Och dåligt, det är ju någonting om ekonomin kraschar och sånt där. Det är, men det du har gjort är ju alltså absolut inte det. Men ta och sitt här nu lite grann bara.
Nu matchen slut.
Ja, nu matchen slut.
Nu går hem.
Vad olyckligt det blev att inte han vita in dig.
Men jag sa ingenting dumt.
Nej, jag sa ingenting dumt. Från Rynninge. God morgon på dig, Alexander Axén. Hur är läget?
God morgon, boys. Jag håller på och återhämtar mig efter 3 dagar i Amsterdam med SEF, nätverksresa. Så att,
herregud.
Det var en ganska lite sömn. Ja. Ganska mycket roliga saker faktiskt. Ja.
Vilka var ni?
165 personer tror jag att det var där.
Så oj,
jag kan inte dra alla.
Nej.
Men det finns några som stack ut, så kan man säga.
VIP-bordet.
Vilka, utan att säga vad stökades kring, vilka var det som stack ut?
Nej, men jag gillar att vara nära Degerfors-grabbarna. Även Borlänge-grabbarna, Brage. Där händer det mycket roliga saker. Men det är otroligt vilka resor det här är. Det var mitt 4:e år jag var med. Och jag älskar varenda sekund. Alltså, för att få träffa så mycket, mycket människor med massa erfarenhet av massa olika saker, så att jag älskar de där resorna.
Varför du säger att det är en SEF-resa, då undrar man vad du gör med på den.
Ja, exakt. Det börjar ju med att jag skulle föreläsa om min karriär, som det så fint hette. Och det slutade med att det blev ju massa frågor om allsvenskan och sånt. Och efter det så har jag haft ansvar för där vi har varit. När vi var i Berlin så var det landskamp Tyskland-England, då skulle jag berätta lite om det, och för en sån här tippa matchen-grej också, också allsvenska frågor. Och sen var jag i Milan och skulle vi kolla på Inter-Milan, och då drog jag lite historien mellan dem och lite sådär. Och nu var det då om holländsk fotboll, men det blev ju en kvart Johan Cruyff, som jag älskar, som jag tycker är världens bästa fotbollsspelare genom alla tider. Och sen var det då inför Ajax Volendam, och sen var det lite allsvenska anekdoter och grejer som vi fick kolla på med. Så att det är lite olika tema varje gång. Och nästa år ska vi till London, så att jag är redan bokad, så jag är jättenöjd med det.
Och det här är då, är det sportchefer och klubbledare i vad är det, 32 SEF-lagen som drar?
Ja, det är olika såklart vad man tar med, men för Djurgården till exempel var det ju Henke Berggren, och i AIK var det Felix Söderberg, och ja, ni fattar, det är olika vad man väljer. Så tar man med lite stora drakar som sponsrar grejer och sånt, och så får man jättebra föreläsningar och nätverkande och sådär. Så att,
var inte Bosse med?
Nej, han är ju följt upp, vet du, han ska hålla ordning på grabbarna där borta, så att han har inte varit med. Så att alla klubbar är ju bjudna, men alla kommer inte. Så att i år var det ändå rekord, tror jag, på över 20 stycken lag som var där. Och första gången som Örebro var med, så det var lite kul. Så att det är lite olika så. Sen har ju alla med sig antal olika då. Och Elfsborg är de som brukar med sig mest folk. Så att Andreasson är i sitt esse de där gångerna, så att det är jättekul.
Hur är din relation med, alltså, är det många som är på dig utifrån saker du har sagt eller tycker, eller har de en förståelse för det, att liksom de olika rollerna som är inom fotbollen?
Jag tror att de märker att jag är som jag är hela tiden. Jag tror kanske att de tror att man är på ett sätt, och sen så när man träffar så är man på ett annat sätt. Men jag är ju lite för dum för det där. Jag har ingen av och på knapp liksom, utan jag är den jag är, och är rätt så öppen och inte så mycket filter, inte då heller så att säga. Så att jag tror att det är mer att de får en bild av hur jag är även privat då, liksom, som är ganska bra, tror jag.
Lite fotboll, du kanske hörde att vi pratade om det, vi började prata lite grann om det som vi ska prata om sen i Eurotalk, om gräddfil för tränare. Om du bara snabbt här, vad tänker du kring det?
att det är som vanligt att de som bestämmer, de vet alltid minst i fotboll. Därför att det är klart att man lockas med att man ska ta en bra spelare. För att han har ju så mycket erfarenhet och han vet så mycket. Men han är noll oftast i ledaregenskaper. Och för mig är ledaregenskap kanske 80-90% av en tränargärning. Därför att det är inte så att inte spelarna fattar vad man ska göra på den där nivån. Utan det är hur man får ihop det sen. Och just det där som du sa med Bengt-Åke är ju lite samma som hände med Platini. Liksom, när han i stort sett i jeans bara tar bollen, vänder om och står en crossboll på foten på andra sidan. Och bara, varför gör ni inte bara så här? Liksom? Och då frågar spelarna, när, liksom, var och varför och hur? Typ. Och det, han kan inte förklara det. För att han har det bara i huvudet hela tiden. Och det är där som är den stora utmaningen. Liksom, att kunna lära ut det du själv har i huvudet. Och det är där många går miste på då. Och sen som ni sa, Spalletti, det är mycket målvakter i Italien som är tränare. Och då liksom får man att de ser spelet bakifrån och sådär. Att det är många av dem som har blivit smarta. Och sen centrala fältare som har lite koll på grejerna och behöver tänka på saker. Har ju också en fördel, sägs det då. Medan kanske en forward har mycket svårare att förstå vad man ska göra. Liksom. Så att målvakter i Italien, många av dem är ju målvakter, alltså tränare.
Det som är kul, VM 2010 så blev jag skulle bevaka Argentina. Då var ju Diego Maradona var deras förbundskapten. Mm. Och så hade de en frisparksövning. Och ja, men du vet, de skulle ställa upp och någon variant där. Det är ändå Messi och ganska bra spelare så där. Och Maradona stod med uppknäppta fotbollsskor, alltså långt ifrån knäppta. Och fattade liksom inte varför man inte bara pillade in bollen. Alltså det är, han sa, det är typ två alternativ. Antingen prickar du huvudet på den här försvararen, alltså då offensivt läge. Eller så kan du lägga upp den i första krysset. Och då gick han ju fram och visade, så här lägger man upp den i första krysset. Det är ändå bra målvakter som står där. Schmack upp i krysset och sen så andra träffar, alltså skjuter pannan på försvararen. Det är bara att göra så här, det är inga problem ungefär. Och sen så står Messi och försöker göra det, går inte alls. Maradona blir nästan irriterad. Men det är bara att göra så här. Så det var ju, alltså den bästa spelaren, alltså den bästa foten var fortfarande tränaren. Det är ju, han, ja.
Men fan, förlåt, om jag ska vara djävulens advokat då, Alec. Om spelarna nu lyssnar på de här, alltså, om man som spelare vägrar och lyssnar på... Det funkar ju bevisligen. Jättemånga spelare, gamla spelare, vinner ju saker. Vi pratar om Zidane, vi pratar om Xavi. Man vet ju inte hur bra de är som tränare, men de vinner ju saker. Kan det finnas någonting i att, även fast man inte vill det, så är de bra... spelarna lyssnar på dem på ett annat sätt än vad man gör med utbildare och tränare. Att det ändå funkar i slutändan.
Du ska också veta att såna här personer vill ju många jobba med. Så det är ju inte så att de här ASS-tränarna är... vilka som helst, kreti och preti och fystränare och sånt, för de kan ju inget sånt, utan de får ju de absolut bästa som gör de sakerna. Och det är klart att som spelare kan du ha en spetsegenskap, kanske att anfallsspelet är din stora grej där du jobbar med, men då har du någon tränare som jobbar med försvarsspelet och får ihop en helhet och sådana saker, och det är ju bra ledarskap. Så att det, jag tycker det är så svårt att liksom, det blir lätt så här att man hamnar, ja men kolla Zidane, han är bara tränar bra lag, men det är väl jävligt bra tränare som får träna bra lag liksom. Dåliga tränare får aldrig göra det. Och det är där man måste komma dit av en slag. Men sen är det jävligt hårt där borta. Men man kan inte underskatta hur svårt det är att vinna ändå. Så tränare som vinner, de ska alltid hyllas. Det är därför jag alltid sätter etta på årets tränare till den som vinner. För det är inte så jävla lätt som alla tror. Och då säger alla, men vad fan, om du tränar Malmö, då vinner ju morsan till och med. Jo, men då måste den morsan vara så jävla bra som man får Malmö också. Får du glömma det här liksom. Jag beundrar folk som har gjort så bra. Och Zidane är ju, har ju en magisk karriär som tränare liksom. Så att, och det trodde man ju inte kanske innan. För ni vet ju hur han var, tappa huvudet och utvisningar och gapa och skrek. Hur skulle han bli som tränare? Han är ju filugn liksom, bara tar lugnt, myser, en helt annan person och sådär. Så att jag måste säga att det är klart att det finns stora spelare som blir bra tränare, absolut. Men det är inget likhetstecken. Och det där tror jag man måste börja titta på. Och det finns ju liksom försök i alla ligor, alla länder där det har gått käpprätt åt helvete just för att man inte har ledarskap.
Och det Zidane kanske är starkast, det är ju matchcoachningen. Mm. Alltså att han, hur han ser matchflödet. Som vet inte hur bra han är som tränare. Det kanske är liksom assisterande till honom som bedriver det. Men en jävla förmåga att liksom förändra matchbilden med byten tycker jag var hans absoluta starkaste del.
Har man ett ansvar som klubb tycker du? Om man har en som Zlatan i Milan nu eller en Totti i Rom. Har man ett ansvar att ge dem ett toppjobb? För då blir det ju lätt sådär att man får ett jobb man inte har förtjänat baserat på att man är bra på någonting annat.
Man kan ju få ambassadörjobb liksom, och då ska du bara prata gott om det. Liksom. Det är ju enklare kanske. Men du, tar vi in till exempel någon, om vi säger Xavi då, i Barcelona. Han har ju massor att förlora då. Därför att supporterna kommer att gilla honom tills han börjar förlora matcher. Då har han inte värt ett skit till plötsligt. Och då försvinner hans spelarkarriär också. Mm. Man måste tänka så också att det är lätt att helt plötsligt blir du tränaren Xavi och man glömmer bort spelaren. Och så kommer det alltid vara. Så att ambassadörjobb är mycket, mycket bättre om man vill ha kvar någon form av status och en legend i ett lag. Är ju där mycket bättre än att bli tränare, för att då är du beredd att tappa den grejen liksom.
Mm. Om vi tar en tränare då som, får man ändå säga, inte var den starkaste spelaren men har en fin tränarkarriär, så är det Jürgen Klopp. Jättehyllad såklart, både i Dortmund och den tidiga delen i Liverpool. Nu när det går lite tyngre så är det många som börjar ifrågasätta hela hans existens nästan som tränare och kompetens. Som tränare, hur bör han brottas med den här situationen han har hamnat i?
Ja, men lite så här som Malmö FF-syndrom tycker jag. Har kört för länge med samma gäng. Liksom. Jag fattar att man vill göra det för att det sitter som en smäck och när de är bra så är de brutala. Men de där tre där uppe skulle han ha bytt med för länge sedan, för att då hade han kunnat ha fått ett bättre läge. Centralt fält är ju, det är ingen som riktigt darrar till när man ser Liverpools tre på fältet. Liksom. Och, det är väl det jag tror att han har varit sämst på, att våga byta, utan tänkt att de här är inkörda och så kört mycket samma lag hela tiden. Inte använt bredden, inte vågat liksom mot de laget kanske 11 och neråt, våga byta lite och så, utan han har verkligen kört. Och han är en tränare som vad ska man säga, han vill ha fart och fläkt hela tiden, så det finns liksom ingen gång när de får bara spela av en match, utan ska gå på ett speciellt sätt och sånt. Och de tränarna är väldigt krävande, och till slut så är det bara någon som står och gapar och skriker på sidan, och det är bara liksom, ja, man orkar inte med honom typ. Så att han hade behövt bytt tidigare, för att nu ställs det på sin spets och alla nyförvärv nu måste sitta som en smäck för att han ska ta sig vidare. Och det är tufft alltså. Man har inte råd att missa nu med en, två stora värvningar i Liverpool, för att nu är han på en annan hylla liksom.
Det som sticker ut tycker jag med Klopps lag, det är ju att tidigare ryggrad, alla är väldigt mycket sämre idag. Alltså, det är Alisson Becker i mål är ju fortsatt bra, men har du ytterbackarna Trent Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, du har Fabinho, du har framförallt Salah då, där kanske Sir Alex Ferguson, han var ju otroligt skicklig på att släppa spelarna i rätt tid. Liverpool, och jag förstår någonstans det, supporterna skriker efter det. Salah var en av världens bästa spelare, i alla fall fram till afrikanska mästerskapen i fjol. Jag förstår att man vill förlänga med en spelare som har gjort, ja, men över 25 mål i stort sett varje säsong. Men med facit i hand, jag vill våga säga det redan nu, trots att Salah har lång tid kvar på det här kontraktet, så var det ju dumt att inte släppa honom.
Vad tänker du?
Få in en miljarder.
En miljard.
Ja, men jag håller med om det. Och det är det här som är det svåra. Liksom. De som har blicken, de vet när man ska släppa såna här grejer. Och att man har någon klar som ligger där bakom och skvalpar. Alltså, Firmino, han gör ett otroligt jobb alltid. Och gjorde väldigt lite mål egentligen, men har ju gjort mycket annat. Typ. Den som kom efter det, hur skulle den vara? Skulle den vara som Firmino? Skulle den vara så att den sprider ut som ännu mer mål och sådär? Alltså, tanken där känns som att de har blivit tagna på sängen, fast de har haft flera år på sig att förbereda det här. Och alla i världen pratar om Liverpools fotboll, och alla skulle vilja komma dit som är lite snabba och liksom vill göra mycket mål och sånt. Till nu så börjar det vackra liksom. Och så fort går det. Det är så otäckt bransch det här. När Barcelona var som bäst, sen liksom helt plötsligt tyckte alla att det var skittråkigt att spela där, för de bara passade bollen hela tiden och hade gick aldrig till anfall. Och så försvann de från liksom listan och så här. Så att du måste vara bra på att förnya hela tiden, och det är det som är det svåra tror jag, för att kill your darlings, det finns inget svårare än där i något egentligen, men framförallt i fotboll. Men där måste man bli bättre om man ska liksom hålla över tid.
Härligt. Tack för den här morgonen, Axén. Allt är lika härligt att ha med dig.
Ja, ni gör ett jävla jobb för svensk fotboll. Glöm inte det. Och Robin, du kom.
Och idag är det ju speltips i samarbete med Oddset. Och vi tänkte så här att det vore kul med ett långsiktigt spel innan vi kliver in i liksom när Champions League drar igång. Är det nästa vecka Champions League? Eller veckan efter det?
Det är nog veckan efter det, va?
Ja. Mm. Och då är det så att om man ska spela så tror jag att vi måste ta bort. Om du fortsätter med det här så ska jag bara gå ut och fixa en grej. Mm. Men vi gör det tillsammans med Oddset och ett långtidsspel. Vilka som vinner Champions League.
Yes.
All right. Så kommer jag alldeles.
Tack för David. Ja. Och så tar du och jag.
Ja, med glädje.
Ja, nej, men det är kul att börja snacka upp Champions League. Mm. Och när jag får oddsen framför mig så här på skärmen, som jag hoppas att våra, även våra lyssnare och tittare, eller framförallt tittare, har tagit del av, så slås jag av att hur kan City vara så här stora favoriter?
Hur kan de vara så stora favoriter?
Det är helt otroligt.
För mig, hade jag fått gissa här, så hade Bayern varit i lägre av City.
Ja, men likvärdigt i alla fall. Och alltså, traditionens makt är ju stor. Ja. Vi vet ju Citys problem. Och det är ju samma tränare. Och det är mångt och mycket samma lag, även om de har fått ytterligare en pusselbit där. Mm. Men det är jätteförvånande, tycker jag, att de står i 2,70. Det hade inte jag spelat.
Nej, det känns som...
Sen är det väl som så att, titta bara på England, så är det ju två jättar som inte är bra längre. Mm. Och det är ju Liverpool-Chelsea. Ja. Och vanligtvis... Det har nog lett till att City har ett lägre odds än vad de brukar ha. För annars brukar man ha Liverpool som är strax bakom.
Just
och så några andra engelska lag som hotar. Barca är inte med. Men jag tycker jag ser spelvärde i Real Madrid här.
Jag tänkte säga det.
Nej.
Okej.
Okay. Jag tror inte det.
Nej.
Benzema är på nedgång och han var typ hela laget.
Ja, det tror inte jag. Men nej, det är som vanligt med Real, att man är aldrig så här, de gånger de har vunnit, det är inte alltid att det har varit självklart att det är Real Madrid. Det är inte att de har varit City-favoriter. Men de växlar ju upp, och Ancelotti vet vad han sysslar med. Och jag tror att många av de här storstjärnorna, lite sista chansen för dem att vinna igen. Men jag tycker framförallt att oddset är tilltalande. Skulle alla stå på samma så hade jag nog ändå sagt att City är det bästa laget. Men de är för stora favoriter sett i oddsen.
Jag kommer lägga min tia på Chelsea. Nej, men det finns en, alltså, bara en grej. Jag håller med dig att det ser inte bra ut. Men just i kuppspel och när det har varit stormat i klubben. När Roberto Di Matteo tog var caretaker manager. Då var det också så här katastrofalt i ligan, men gick och vann. Alltså, det är ju när vi inte är på tapeten som favoriter. Mm. Som vi har en förmåga... Nu säger jag vi om Chelsea. Mm. Att gå liksom hela vägen. Och med de här tillskotten, alltså om det skulle liksom falla på plats nu med de här nya spelarna in, så skulle vi kunna vara en obehaglig överraskning. Men vi är långt ifrån några favoriter att ta hem det hela. Men sen är ju den största favoriten, tycker jag ändå, är City, utifrån att de har den här målskytten nu som de har saknat. Att de kanske hackar lite mer i ligan. Men har ju en som kan göra de här enkla målen, alltså göra mål. Så att jag håller nog PGA att de har Haaland. Så är de
ja, men de favoriter. Är ju favoriter. Men så där stora favoriter tycker inte jag att de ska vara. Bayern München, är det Neuer som out som har lett till att de faller så här hårt? Eller?
De har tagit in Sommer, så det har de ju löst på bästa sätt. Men de har ju inlett efter jul nu med 3 raka kryss.
Mm. Sitter ju inte heller varit så bra efter uppehållet.
Nej. Men PSG är ju egentligen, om man ska bara kolla så här, vilket lag har de, så ska ju de vinna. Mm. Alltså det här är ju så nära Harlem Globetrotters man kan komma, fast i fotbollssammanhang. De har liksom tryckt in allt det de har.
Men där tror jag att det är bra, nu tappade de ju pengar igår igen då, i franska ligan. Och jag tror att det är bra att de är lite smådåliga nu, och att de verkligen tar det här på allvar.
Och sen så, vad är liga? Alltså så här,
för nej, de skiter fullständigt i det. Alltså men det nu handlar det om att, och det är ju bra för dem, för nu får de möta ett superlag direkt här i form av Bayern München. Och kan de bara ta sig förbi den, vilket ju blir väldigt svårt, då tror jag att de kommer få jäkla vind i seglen här.
Ja. Napoli hävdar ju folk då är Europas bästa lag just nu. Håller du med där?
Nej, det gör jag inte. Men jag ser dem för sällan. Men jag tycker ju att oddsen visar ju på vilka som är Europas bästa lagar. Det är ju Manchester City fortfarande. Men alltså, jämför liga, Arsenal, jag vet inte det, Serie A och Premier League, så är ju Premier League en mycket bättre liga, och då borde ju vara de som leder den ligan som är Europas bästa lag då.
Mm.
Även om City inte gör det.
Nej, det är Arsenal. Mm. All right, det här var ju spännande.
Jag tror att om Arsenal hade varit med här, så tror jag att de hade varit före, de hade varit mellan PSG och Liverpool där som.
Men du hade lagt en tia på Chelsea helt. Ja. Och du, alltså inte så att de är favoriter, men du hade, där finner du mest spelvärde liksom.
Ja, alltså spel, sen är det klart att jag sitter och hoppas väldigt mycket, men jag konstaterar att de vinner Champions League när man minst anar det, och går ganska dåligt i Champions League när man förväntar sig att det ska gå bra. Så att det finns någon form av omvänd logik.
Jag börjar känna att Real Madrid är liksom vad man sa om Tyskland förut. Mm. Att det är 11 mot 11 och sen vinner Real Madrid.
Ja, lite så faktiskt.
Och det är konstigt att de över, alltså det finns någonting det här med att lag alltid är bra i vissa turneringar. Alltså det är liksom, hur kommer det sig att Bayern München har så stora problem med att ta hem Champions League? Mm. Medan Real Madrid egentligen, oavsett hur det går för dem, så vinner de med jämna mellanrum och tar den där jävla Champions.
Mm. Vilka håller ni som favoriter i mötet Liverpool-Real Madrid?
Real Madrid.
Ja, kolla på också.
Ja, men det är jättekonstigt.
Det är ju helt märkligt.
Ja.
Så där kan vi ju, när vi kommer dit då med oddset, att vi ska ju fingra på ett spel att Real Madrid slår ut Liverpool.
Ja, men vilka håller som favoriter med PSG och Bayern München?
Ja, men jag håller nog Bayern München lite liksom för att PSG aldrig får riktigt ihop det. Alltså, jag håller med dig, att tittar man bara på laget, ser den där fronttrion, de ska nästan vara favoriter, men vi vet ju också att att det inte riktigt funkar i praktiken, och att det är en märklig tävlingsbalans för dem under en säsong. Mm. Att jobba med ligan som inte betyder något, och så helt plötsligt möter de ett av världens bästa lag. De är inte riktigt där förberedda. Men så jag håller Bayern München som knappa favoriter där.
Det är lurigt också, för alltså, i en kvartsfinal eller sånt, då är jag med på att City kan slå ut Bayern München, men i en final. Mm. Tror ändå att vinna turneringen, det känns som, alltså där börjar vi snacka traditionens makt och sånt.
Mm. Att det är, och vad beror den på? Det skulle man vilja reda ut någon gång liksom. Ja. För att spelare lämnar, tränare lämnar, men ändå så är det så här, Real Madrid, när det är final så vinner de den. Mm. Alltså det är det som är så konstigt. Mm. Vad är tradition? Mm. Vad är kultur? Mm. Och hur kommer det sig att det sitter kvar så jävla länge?
Inte bara skaka när man släpper in första målet. Det känns som att Real är så här.
Ja, men det är konstigt det. Mm. Men du, det här är ju jättespännande. Nu ringer Melker här också till mig.
Farbror.
Ja, farbror Melker, ja. Vi lämnar det här, och det här är långspelet, finns det där borta på Svenska Spel,
som är en produkt av
Svenska Spel Sport och Casino AB. Man måste vara 18 år eller äldre, och om man har problem så finns stödlinjen.se. Så spela ansvarsfullt,
mina damer. Så imorgon är myggan tillbaka med lite sån här oddset, och så kommer Europatips och Stryktips.
Men måste också slå ett slag för Tips SM.
Just det!
Precis. Då
vi ska ha ett lag.
Ja, precis. Och
i vilken omgång?
Ja, men
är det kört? Det är alltid skönt att man har som man kan läsa bort. Den tar man ju första.
Ja, men det
man får ju ta bort den omgång, säger man alltid. Första helgen när man står på 6 rätt.
Mm, det har jag.
Vissa lämnar in.
11 februari drar det igång.
Okej. Okay,
ja. Så att det man kan
jag tror vi kan ta hela skiten.
Ja, fan. Och myggan ska in i det här laget också. Ja. Så att det blir vi tre plus myggan.
Är man inte fler än fyra?
Vad sa du?
Är man inte fler? Man kanske bara är fyra.
Ja, eller vad fan, man får vara hur man vill. Och få. Nej, men hur får man vill. Om jag vill vara ett lag med mörda själv och utmana de andra.
Men
det är våra sammanlagda poäng då som jobbas upp.
Aha, jag får inte, vi jobbar inte ihop nu.
Jo.
Ah, ja,
men sin sämsta omgång, det är väl 6 veckor man spelar, och så den sämsta omgången som man har får man ta bort.
Det är varmt med 6 t-shirts på sig samtidigt.
Ja, så blir det. Verkligen. Så att det är du, jag och Jesper, och sen så myggan, så har vi en plats öppen.
Just det.
Okej.
Ja.
Granit kanske.
Ja, kanske. Ja. Granit. Men det måste vara granit. Ja.
Han nickar inte garderingen.
Nej. Också kul att Fjällräck känner att han kan imitera granit nu plötsligt. Otroligt självförtroende. Ja.
Men jag gjorde inte det.
Nej.
Jag var nära. Ja. Men så tittade jag på dig och du såg så här. Olyckan
är på gång.
Katastrof. Ja, precis. En katastrofolycka var på väg.
Ja.
Och då slutade jag. Bara backa undan med en gång. Så här är det. Det är ju 64 rader, 6 veckor. Man får räkna bort sämsta veckan. Det är roligt om vi inte gör det. Alltså vi bara tar den sämsta, vi tar inte den bästa. Bara för att ge de andra chansen.
Ja, så skulle vi kunna göra.
Ta vår bästa.
Vad sa du att?
Ta vår bästa om ni vill.
Ja, precis. Ja, precis. Ta bort den, vi vinner ändå.
Mm.
Så att, ja men vårt lag är vi plus myggan och en till. Mm. Vi måste börja hitta den. Granit kanske. Mm. Eller Otto, vars morbror ändå är Agne Jävervik. Ja, tänk om vi ska med Agne Jävervik.
Ja,
det ska vi ha.
Han är inte välkommen i Alstrand, Fabian i alla fall.
Nej, han kan vara med i lördagsgänget.
Mm, mm. Riktigt oväntat jävel.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På sista plats.
Alltså, ja. Agne Jälvik hade varit det, eller hur?
Teppas Fågelberg.
Ja.
Dilba kanske.
Det har varit jävligt roligt. Ja. Eller Matte Nyström.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja.
Han känns som en stryktipskompatibel gubbe.
Mm.
Eller farbror, ska vi säga.
Kanske.
Kanske. Eller?
Nej, då strömmar jag på Dilba faktiskt. Nyström alltså.
En Nyström.
Ja.
Agne Jälvik.
Tror inte han är bra. Ja, kanske. Ja.
Jag glömde om det bara. Alltså, du säger jag måste få upp en bild bara.
Nå, det... Christer Ulfbåge hade varit härligt också.
Ja. Eller Peppe Eng.
Pepp. Förstår du när vi ska snacka ihop oss med Peppe Eng?
Ja.
Och så när vi vinner så firar vi med varken guldtand.
Ja.
Matcha Peppe.
Och tröjorna.
Vilken fest.
Ja. Härligt, då har vi det. Vi hastar vidare i det här programmet.
Mm.
I måndags så avgjordes ju Guldbaggegalan. Och många säger att galans stora vinnare blev Ruben Östlund och hans film Triangle of Sadness. Är det någon som har sett den?
Nej.
Många fisförnämma människor.
Ja, jag har inte sett den. Nej. Däremot så är det såklart att jag kollade på Zlatan-filmen Jag är Zlatan. Och jag hävde då att 22-åringen från Eslöv är den riktiga vinnaren. Dels för en jävla panginsats i serien, eller i filmen. Det var ju nästan som att kolla på Zlatan lite grann emellanåt, trots att det inte var Zlatan. Mm. Så det var jävligt bra.
Det var
bra.
Fan det.
Eller hur? Mm. Visst var det? Man fick ju samma, man fick jävligt mycket Zlatan-vibbar utav den här 22-åringen. Jag och vi här i Fotbollsmorgonen säger att den stora vinnaren är ju såklart Granit Rushiti. Och med noll skådespelare från erfarenhet tog han hela Sverige med storm när han gestaltade Zlatan då i filmen Jag är Zlatan. Och som en belöning så kammar han hem priset bästa manliga huvudroll. Och du som kan det här, Robin, hur stort är det att få det? Är det som att få guldbollen?
Ja, men verkligen. Och det är framförallt som icke-etablerad manlig skådespelare. Det är, det är ju svin ovanligt. Att bara kliva in och bräda. Alltså, det är ju...
Ja, det är ju coolt.
Ja, det är ju...
Det är ju en grej som Zlatan själv ska kunna göra, liksom.
Ja, verkligen.
Eller hur? Man skulle kunna säga att Granit är skådespelarvärldens Zlatan.
Mm.
På riktigt. Men
om Zlatan nu vann VM i Aikido, så att säga.
Ja.
Alltså, det är ju inte ens hans... Ja, det är så jävla coolt.
Nej, det är coolt. Och ännu coolare är att han är med oss i Fotbollsmorgon. Och vi säger god morgon. Välkommen till Fotbollsmorgon, Granit. Hur är läget?
God morgon. Bra med er.
Det är bra.
Mycket bra.
Vilken jävla insats du gjorde. Kände du det när ni höll på att spela in att fan, nu det här flyger. Jag är the shit på det här.
Jag kände det faktiskt alltså, en period efter vi hade spelat in i Malmö. För då fick jag se Malmö-delen först innan vi spelade in Amsterdam.
Och då...
Amsterdam-delen.
Mm. Var det svårt att kliva in i... Var det svårt att kliva in i den här världen?
Ja, alltså det är ändå en stor kontrast från fotbollen, men... Alltså jag vet inte, det var inte så svårt för att jag hade ingen nervositet alls. Så jag bara tänkte, skitsamma, du vet, jag bara går och gör mitt bästa, för att de kan inte kräva så mycket från mig och med att jag inte gjort det innan.
Hur fick du rollen? Sökte du den eller var det någon som tipsade om dig?
Ja, det var någon som tipsade om mig. Det var en lagledare som heter Busse här i Eslö. De hade kommit förbi dessa kastarna då. Förbi tränings... vi hade en träning här i Eslö. Så jag kom då förbi och frågade om det finns någon som har likheter som Zlatan. Och jag var i Portugal då.
Såklart.
Mm-hmm. Jag var i Portugal då. Jag tränade med Sporting Lissabon och Benfica. Sen det var en av bussen som rekommenderade mig och sa att jag var borta just nu. Så då skickade jag ett sms på Facebook. Jag läste det och tänkte, vad fan är detta? Jag hade ju min egen karriär. Men här är vi då.
Men hur bra är du på fotboll?
Det är konstigt att säga, alltså, svara på den frågan, men... Jag skulle nog säga jag är väldigt, väldigt, väldigt duktig.
Mm. Har du lagt ner karriären eller? Har du lagt ner fotbollskarriären?
Alltså jag spelar i Division 5 nu bara för att hålla igång med vänner. Du vet. Jag spelar inte för längre. Men det är inte någonting jag satsar på. Alltså.
Nej.
Men innan filmen, vilken nivå var du på då?
Alltså... Alltså skulle jag nog säga ändå, alltså... Väldigt, väldigt hög nivå. Alltså jag vet, det var svårt att säga. Det är lätt kunnat spela allsvenskan utan problem. Alltså. Mm. Utan problem.
Hade du gjort kaos med allsvenskan?
110%.
Kan inte du vara gäst varje vecka?
Ja. Det här är...
Alltså, jävla
kan bara sitta med i fotbollsplanen
här. Vad gör vi här? Ja. Men, och vilket bra tal du hörde också. Är det någonting du inte kan?
Jag vet inte faktiskt. Jag måste testa faktiskt alla grejer så får vi se vad jag inte kan göra.
Men du, den här att komma in i den här all uppståndelse som är och med men du, först, hur var det att träffa Zlatan då? Ni måste ha hängt lite grann, eller hur?
Ja, vi har bara hängt en gång faktiskt i Milano då. Annars har vi inte hängt. Men vi har haft kontakt till och från alltså på telefonen. Men alltså, hur ska jag förklara det? Det är väldigt svårt att förklara det, för att Zlatan var den största förebilden för mig sen alltså jag var väldigt liten, kanske från 7-årsåldern, 8 kanske. Men från det hållet, och vet, jag vet inte, det Zlatan, allting han gjorde på plan försökte jag göra som liten, vet, bära med mig den attityden och jag vet inte, bara allmänt. Jag försökte alltid vara som honom. Och så klarade det. Det är inte så att jag försökte imitera honom hela tiden när jag var liten. Men vet, de här små viktiga grejerna som man tar med sig. Som man tar med sig från området där det finns. Där det finns lite problem och så här. Man måste stå på sig, du vet.
Mm.
Så det har jag sett upp mycket till också utifrån fotbollen då. För att träffa honom, det var helt magiskt alltså. Jag kunde inte tro mig där.
Vad gjorde ni i Milano?
Vi bara satt i vårt hotellrum. Vi hade typ så ett stort vardagsrum. De hade lagt massa frukter och sånt här på. För att vi bara där och snackade skit i 3 timmar.
Mäktigt.
Verkligen.
Om du ska, som spelare då, var du också liksom på med, sa folk så här, men Granit, det här är fan som att se Zlatan spela. Var det så när du liksom var aktiv också?
Ja, alltså i stort sett, ja, fast Zlatan då när han var lite yngre. För jag typ Zlatan, han spelade i Ajax, MFF också. Men senare när Zlatan tappade ju där med att kunna dribbla 5-6 stycken och bomba in. Då är lite den tekniken och jag körde med också. Alltså. Lång, stor, stark, fin teknik.
Vilket är liksom favoritmålet som Zlatan har gjort, tycker du? Eller för dig?
Han har riktigt många, alltså. Men det måste vara det England-målet, alltså.
Mm.
Det är ingen som har gjort så.
Nej, verkligen. Skönt att du slapp imitera det målet.
Ja, har du bytt i ryggen?
Det var ett riktigt jobb att göra. Ja.
Men du, jag är fan nyfiken på det här med skådespeleriet. Nu visade det sig att du hade en fallenhet för det och det gick ju jättebra. Vad var svårast då? Det kan ju inte bara varit hur lätt som helst.
Det var fotbollsscenerna faktiskt, om jag ska vara ärlig. De var de svåraste, för jag hade ju korsbandsskada då när jag spelade in det.
Oj.
Och min knä, jag vred den flera gånger under inspelningen. Sen fick jag min ljumske gjorde det riktigt ont också, speciellt i Amsterdam. Jag vet inte om ni har sett den där scenen när jag skjuter skott utanför på träningsanläggningen, exakt utanför arenan. Men jag vet inte, jag hade ju riktigt ont i min ljumske, så jag kunde inte skjuta på riktigt. Sen då ville jag hämta en stuntman som skulle skjuta de här skotten. Så jag kollade på honom och tänkte, ska han här ta mitt skydd, det jag gjort hittills, det är aldrig mitt liv. Jag bara körde hela på adrenalin. Sen jag minns, jag tror på 3-4 dagar kunde det inte gå. Alltså.
Det är bästa castingen som har gjorts. Ja, ja. Det är helt otroligt.
Ja, det är helt suverän.
Som jag och Sickan.
Ja, eller? Ja, herregud. Ni har ju kanske mer gemensamt än vad ni tror.
Ja, liksom. Verkligen. Jag vet ju precis vad han går igenom.
Ja.
Jag vet, har det här lett till någonting? Blir det mer skådesuppdrag?
Alltså, jag vill ju att det ska hända ju, men sen vad de i branschen anser, det kan jag inte svara på, men jag kommer inte vänta på någon, alltså. Om inte någon kommer med rolltimmen för att fixa mina egna roller.
Helt rätt.
Verkligen.
Du berättade den här guldbaggegalan, du sa i ditt tacktal att du skulle festa med dina boys dagen efter. Så liksom, hur blev festandet efteråt?
Alltså, bara samlades med vänner, åt lite gott, spelade lite bowling. Vi festade på det sättet, alltså. Jag festade inte ofta, alltså klubb på det sättet.
Mm. Inte ens i det här läget?
Nej. Det är just nu man måste hålla sig som lugnast.
Jag förstår. Många ögon på en.
Ja, det är det.
Du, men, och framåt då? Du sa att om du inte hittar någon hör av sig så fixar någonting själv. Men det kan ju inte ha varit helt tyst, tänker jag, efter det här. Det är ju liksom, det är ett Zlatan-genombrott fast i skådespelarvärlden. Det är ju, ja, men, det är ju häpnadsväckande att du, ja, men, hur du gestaltar Zlatan, hur du tar an det. Det känns ju som att du inte har gjort någonting annat sen du var... Var det inte hon tjejen som vann som är 17 bast och håll på och varit skådespelare som var 4 år liksom?
Nu i år?
Ja.
Det var jag tror dig. Men ja.
Det känns som att du hållit på med det här sen du var liksom 3-4 år. Men du ramlar in i det och bara toklevererar. Vad har du fått för feedback runt det hela?
En gång till för det avbröt, så jag fick...
Vad har folk sagt? Det är väl klart att folk måste dra i dig så något helvete efter det här. Har telefonen ringt mycket? Har du fixat agent? Liksom, hur ser livet agent ut?
Jag har fixat agent och dagen efter faktiskt på morgonen... Jag gick och gjorde en casting direkt på morgonen då. Efter guldbaggen. Tisdag morgon. Och vi får se hur det går. Men alltså det är inte... Hur ska jag förklara? De första dagarna det var ändå typ så. Och alla skriver... Hör ni mig?
Ja.
Alla skriver hit och dit, fram och tillbaka. Sen det lugnar ner sig lite. Så jag vet inte. Jag kan inte svara på hur det kommer gå och hur de tänker. Men som sagt, alltså, jag kan inte... Jag kan inte vänta på att någon ska komma med saker till mig, utan jag får då jag håller på att skriva mina egna roller också med några i branschen. Så vi håller på att skriva, börja med kortfilmer. Jag vill ta det stegvis. När jag vet att jag har gjort en egen kortfilm kan jag göra en hel film och en serie.
Är det MFF du håller på i Allsvenskan?
Ja.
För då är mitt förslag att vi hör av oss till dig sen under säsongen, så får du analysera lite grann hur det går för ditt MFF. Det är ju ny tränare och ni ska spela på nytt sätt och arret, jada, jada, jada. Du blir lite grann av vår fotbollsexpert i södern.
Det hade varit en ära för att få vara med faktiskt.
Ja, men det är redan bokat. Nu, bara, kan du skriva in... Inga konstigheter.
Det löser vi.
Här finns det para.
Ja, ja, visst. Grattade Zlatan dig då, efter vinsten?
Ja, direkt efter faktiskt. Jag hade inte gått ner från scenen innan jag fick ett sms från honom.
Vad har du döpt han till i telefonen?
Boss Zlatan Ibrahimovic.
Okej. Det är sig, många tror jag har, tror att andra har något annat namn på honom för att det inte ska vara...
Coolt att inte döpa honom.
Eller hur?
Bara stå telefonen. Nej, det är...
Ja, eller inte lägga in det. Ja. Inget viktigt nummer. Men vem är det som ringer mig? Mm. Ja, precis. Ja, men så kan det vara. Fan vad kul att ha med dig, Granit. Stort grattis till Guldbaggen. Det är stort. Och stort grattis för en jävla briljant insats i Jag är Zlatan. Det är... Jag var nästan chockad över, nu kan man fråga Linnea sen om man kan säga chockad. Mm. Men jag var nästan chockad över hur jävla bra det var. För att man blir ju orolig när Zlatan ska gestaltas på film. Och så blir man så här, vad fan kommer hända nu? Mm, och så blev det så här bra.
Ja, fotboll generellt är man ju
nej, men det här var bra.
Orolig när det blir film. Men det här, ja.
Jävligt bra.
Du, tack så mycket, mina vänner. Ta hand om er och må bäst.
Ja, det är samma.
Ha det gott. Samma till dig.
Hej. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Vi vet inte riktigt var Robin har tagit vägen.
Nej, men jag tror han kommer tillbaka.
Han är ute och skriver autograf, antagligen. Kan vara så. Någon som gick förbi här och var så här, vem, den där känner jag igen. Det är ju världens, eller Sveriges roligaste man. Mm. Nu kommer han efter att ha skrivit. Blev det 2-3 autografer ute på gatan, tror jag, för Robins del. Det är ju ändå mäktigt att han har kommit så långt.
Ja.
Den enda
kunglig, som Axel sa.
Ja, som får skriva autograf här i programmet. Nu så är det så att tidigare vintras då, närmare bestämt under JVM, så small det till. Det bara skakade till i tv-rutan. Chris Härenstam valde att läxa upp sin kollega Mikael Renberg när... han tyckte att Sveriges tredje period mot Tyskland var närmast katastrofalt dålig. Och då har jag som sagt var inte kunnat släppa det här och känner då att det här måste vi reda ut. Och vad gör man det bäst tillsammans med? Jo, språkvetare. Och nu har vi med oss Linnea Bäckström, lektor i svenska språket. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon. Nu hör vi dig. Vad härligt att du vill vara med oss. För det är ju så att i sportsammanhang, som du säkert har noterat, så gillar vi att ta till kraftord. Mm-hmm. Är det lämpligt eller olämpligt?
Snabbt svar är väl att det är väl för det mesta lämpligt.
Tackar. Ja. Kan man då säga att en period är katastrofalt dålig, eller är det så att man trampar i klaveret därför att katastrofer är jordbävningar, krig och sådana saker?
Alltså det är ju väldigt vanligt att man tar till kraftiga uttryck, som du säger. Det är vanligt att man överdriver, alltså hyperboler som vi säger med retorikterm.
Mm.
Och nu blev det en diskussion här då, är det lämpligt att prata om katastrof? Tittar man i en ordbok vad katastrof betyder, så klart betyder det ju värre saker än att någon har spelat ishockey lite halvkass liksom. Dessutom, de vann ju den här matchen, så att så himla katastrof kan det inte ha varit.
Nej. Men rent generellt då, så refereras ju inom sporten till väldigt mycket att det ska krigas man målar nästan upp det som ett slagfält. Varför har idrottslingot hamnat där?
Ja, det var ju en väldigt bra fråga, för att det är ändå allmänt känt att man gärna tar till krigsmetaforer i de här sammanhangen. Jag vet inte om det kanske har en bakgrund i att från början är det ju mest män som håller på med detta, och det är det här att man ska besegra en annan än sig själv liksom, så det faller sig naturligt att det är vi och dem, och man ska slå sin fiende helt enkelt.
Finns det någonting i språkbruket inom i sportens värld som du har reagerat på som är udda?
Nej, det skulle jag inte säga faktiskt. Det som är skojigt är ju, av tradition så ska man ju inte gärna svära kanske i sändning som går ut över hela landet. Och där kan man ju, där tycker jag det är lite lustigt när man ser idrottsutövare själva råka svära i direktsändning och kommer på sig själva, oj då, så där kanske jag inte ska säga. Längre fram så kanske det blir mer, inte lika tabu att svära så att säga. Men inte direkt med ordval i övrigt har jag inte reagerat på något särskilt.
Men får jag fråga, för nu jag har två tankar. Det ena är att om jag ska vara djävulens advokat igen då, så var det ju barn som spelade.
Ja.
Alltså det var ju U21. Finns det en förlåtande, om man ska vara lite schysst mot Chris här, att det kanske inte är lämpligt att använda krigstermer när man pratar om juniorhockey just. Finns det en sån?
Jag har också tänkt på detta. Nu vet ju inte jag kontexten för den diskussionen som uppstod där, men det skulle ju mycket väl kunna vara så. Och då tycker jag ändå att det finns något positivt i det. Jag menar, idrott är ju, det är ju ett ögonblicksverk både för idrottsutövaren och den som kommenterar. Man hinner ju inte planera riktigt vad man ska säga. Men man kan ju signalera väldigt mycket med sina ordval och det språk man har. Och det är klart att idrotten har ju såklart också jobbat med att vi vill inte ha rasism, vi vill inte ha sexism. Nu på senare år har många inom idrottsvärlden också lyft det här med psykisk ohälsa till exempel. Mm. Och då är det klart att då vill man kanske inte uppmuntra unga idrottsutövare till att de ska bli uthängda som katastrofalt dåliga och liksom få försämrad självkänsla och vad det kan vara. Så att en sån sida av detta tycker jag är jätteviktig att lyfta fram. Mm.
Och där håller jag med dig om hela övriga bevakningen utav JVM präglades utav att man tänker så här, det här är juniorer, alltså det är barn som spelar, men det är ju det inte.
Nej, det är världens största.
Det är världens största och de blir bedömda precis som det vore seniorer. Det är ju någonting som man kanske, eller jag har reagerat lite grann på när man har suttit och kollat på det. Men det om jag ska tolka det rätt, Linnea, så handlar det ju om att det är helt okej att säga katastrof inom idrotten. Det är okej att prata om krigsmetaforer, därför att det handlar ju också om att förstå sammanhanget. Det är det som är liksom, det är det som är grejen här, att när det uttalas i sportsammanhang så förstår alla. Det är liksom, det är den överenskommelsen vi har i samhället, att det är inte en katastrof per se, men i det här sammanhanget så är det. Att det är där man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Ja, men det tror jag absolut. Jag tyckte det var intressant efter Sveriges förlust i handbollen igår, så en av de första rubrikerna som kom upp på SVT:s sajt var ju också att de citerade ordet katastrof från han Bergendahl, eller vem det var som uttalade sig direkt efteråt där.
Mm. Ja, så där dök den upp. Ja.
Ja, jag skulle vilja fortsätta lite på det här med unga idrottsutövare. Oavsett hur gamla idrottsutövarna är, så är ju publiken utgörs ju till stor del av unga människor också. Så man kan ju tänka på den aspekten, att hur pratar vi om idrottare liksom?
Du nämnde hur liksom, det är en glidning också i språket, vad som blir mer och mer acceptabelt att säga. Känner du att vi går mot att det är mer rumsrent att svära, tänker du, om några år framåt? Alltså, om du sätter på dig någon form av spåkula eller blickar in i framtiden, kommer det vara mer acceptabelt att bruka svordomar i tv till exempel?
Ja, det tror jag.
Varför hamnar vi åt det? Varför går vi åt det hållet?
Ja, men rent generellt så, alltså skillnaden mellan skrift och tal, om vi pratar på det sättet, skillnaden mellan redigerat, planerat tal eller skrift mot liksom mer informellt, spontant. Avståndet mellan de här blir mindre och mindre generellt i samhället på alla möjliga nivåer. Och då faller det väl sig naturligt att vi tillåter mer spontanitet, mer vardagligt språkbruk, även i lite mer formella sammanhang så att säga.
Men blir språket mer och mer informellt generellt? Eller är det bara sånt som gubbar känner? Alltså, har det alltid varit så att vi blir mer och mer slarviga med hur vi pratar? Kan man säga så?
Ja, det är klart, det är väldigt lätt för alla i sin generation att tycka att det var mer ordning och reda förr så att säga. Men, jo, men det finns ju också, alltså om vi vidgar till samhället i stort, så från språkvetenskapligt håll så jobbar man ju ganska mycket med så kallat klarspråk. Mm. Till exempel om vi tänker oss stora myndigheter som ska skicka ut information till oss samhällsmedborgare, då måste ju vi förstå vad som sägs där. Om det är någon tryckt text till exempel, då kan inte den vara för formellt skriven, utan man måste närma sig folks vardagsspråk så att säga.
Vad finns det för ord som du känner är en, eller som så här, det här oavsett sammanhang, det här får man inte använda, eller ja, man får fan inte göra det.
En som liknelse liksom.
Ja. Ja, men till exempel en tsunami, skulle man, är det okej att uttrycka sig i termer mord? Alltså vet.
Ja, det är ju jätteintressant. Det här med tsunami, alltså 2004-2005 så skulle man nog inte vilja säga det. Därför att då är det för många som är för nära påverkade av en tsunami på riktigt så att säga. Mm. Så att det kommer väl an lite på hur är andan, vad är det som är känsligt här och nu liksom. Mm. Och det är klart det finns massa nedsättande ord som ingen skulle få för sig att säga, men ja, men tsunami var ett bra exempel, för att jag tror att i ett svenskt sammanhang så skulle det säkert vara okej nu att säga det, tänker jag.
Mm. Men om vi inte tar krigsmetaforerna, jag tog upp här tidigare att jag hörde en kommentator säga orgie i målchanser. Är det rumsrent? Man fattar ju vad han menar, men man hickar ju till samtidigt.
Ja, men som du säger, man fattar vad han menar eller hon, så att, det är väl helt okej då.
Ja, det är spännande. Vad snällt att du ville vara med oss den här morgonen, Linnea. Det kan vara så att jag inte släpper det här utan kommer fortsätta att höra av mig om frågor vad gäller språkbruk inom sportens värld. En favorit måste ändå vara Tommy Söderberg. Han hade ju väldigt mycket svors, svors, bom, bom, och det är kärnkraftverk och sådär. Att liksom sporten på något sätt också förflyttar språket, liksom vardagsspråket, alltså ända in i kaklet eller sådär. Det måste ändå vara fascinerande för språkvetare att se vad som liksom, hur ny, alltså ord används i en ny kontext och sen så får nästan en ny innebörd. Det tycker jag är lite häftigt.
Det är jättehäftigt, och jag tror att det är precis som du säger här, att idrotten bidrar nog till språkets utveckling. Språk utvecklas ju alltid och förändras alltid lite grann, och jag tror absolut att liksom inflytelserika personer inom sporten driver på sån här utveckling ibland.
Mm. Så att både vi som sitter här och Robin och jag i synnerhet, då kommer vi kanske ha några ord framöver som vi får stämma av.
Ja, verkligen. Okay. Det var ju svinspännande.
Ja, härligt. God morgon på, men du snabbt, vad har du för relation till fotboll? Håller du på någon fotbollslag?
Ja, det gör jag ju. Jag håller ju på Häcken då.
Grattis, SM-guldet.
Tack. Ja. Jajamän. Ja. Jag är lite mer brydd om damlaget, men
ja, men och ni tappar ju Pauline Hammarström som var väldigt dumt. Hammarlund. Till Fiorentina. Är ju en favoritspelare jag hade i Häcken.
Mm. Ja, det är ju så nu för tiden att när de blir tillräckligt bra så lämnar de Sverige. Det är synd.
Mm. Men ändå, ni får ju festa på där på Hisingen och hoppas att ni är jättebakis både dam och herrlaget då, nästa år, så att ni inte blir går allt för bra. Härligt! God morgon och ha en fantastisk dag.
Tack så mycket.
Tackar.
Tackar. Vi kan ju faktiskt börja avsluta nu. Mm. Fotbollsmorgon, en nyhet, vet du vad det är?
Nej.
Att vi lägger ut hela jävla programmet i poddformat.
Det är många som har efterfrågat det.
Ja, så att vi inte klipper ner det. Så det kommer ut, liksom, det bara smäller till. Mm. Så ligger det där ute och väntar på er. Och sen så kommer vi klippa ner en del också. För de som tycker det är lite mysigt att ha liksom, den här timman bara. Och sitta och kolla.
Lite When We Were Kings. Ja. Upplägg. Man, kan, så har man hela natten lyssnat på 7 timmar utan att veta om det.
Nej, precis.
Så fungerar When We Were Kings på mig. Man somnar till det och sen vaknar man upp. Och, nu är jag tiden på Düsseldorf.
Ja,
och det bara rullar på.
Ja, det bara...
Hör du, imorgon är vi tillbaka. Så har vi också en mäktig dag framför oss. Dock inte lika bra liksom veckodag. Tisdagen är ju inte bra. Det är en jävla konstig dag.
Ja,
men jag är här, Jesper är här och Robin. Mm. Är det en lista imorgon?
Om du vill.
Mm. Har vi det i oss?
Ja, har vi.
Kan det bli en stark lista?
Mm. Nej.
Nej, då vill jag ha den.
Ja.
Då vill jag, låga förväntningar, då är det är som bäst. Det är som Chelsea i Champions League. När ingen tror på oss, då är det som bäst. När din lista, ingen tror på listan, tänker åh nej, inte en lista till.
Ah.
Bam, smäller till. Rakt upp i huvudet på er. Mm. Vad härligt att ni vill vara med oss denna morgon. Vi ses imorgon och ha en fantastiskt fin måndag. Den bästa dagen under veckan. Hej!
Hej då!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.